police now say they have a suspect in the case. Let's go to
Britain. Jag var ute på en patrullslinga och kommer inte tillbaka på avtalad tid.
One concern the police obviously has is that 6 months on, they slow up.
Misstänks för mord på en kvinna i Frankfurt 1992.
Någon har blivit knivhuggen uppe på NK på Filippa K. Vi behöver ambulans hit någon gång.
6 år efter att han mördade och åt upp delar av sin flickvän så förbereder sig Skara-kannibalen Isakin Drabbad för framtiden. I egen inspelade klipp som publicerats på YouTube så säger han att han just nu inte känner sig manad att döda igen. Och samtidigt beskriver han sig själv som en antimänniska. Han uttrycker också att han hatar alla förutom några få människor i världen. Enligt honom själv så rör han sig i omgivningarna runt sin vårdinrättning Karsuddens sjukhus utanför Katrineholm när han spelar in.
Den 12 november 2010 så får operatören på SOS Alarm ett samtal vid 6-tiden. Och det är då Jimmy Jonsson som berättar att han har mördat sin flickvän. Han berättar också att han har huggit av huvudet på flickvännen och erkänner då de här kannibalistiska inslagen. Men även fast han låter liksom väldigt sluddrig och personer som tar emot det här samtalet på SOS tycker att det låter som att han är rejält råpåverkad, så säger han själv att han bara har liksom druckit lite grann. Men han vidhåller ju då hela tiden att han ringer då för att han inser att han har gjort någonting galet och att han är en fara liksom för allmänheten. Ja, men han berättar också liksom sin hemadress och han säger att han vill ta sitt straff. Men sen då när här larmpersonen säger ja, men då skickar vi över någon. Och sen, ja, men ska jag vara ärlig, så har jag vapen här. Så ska de skjuta mot mig så skjuter jag tillbaka.
Okej.
Men en stor polis tycker jag skickas direkt dit. Och han sitter och pratar med den här larmoperatören som håller honom lugn och kvar i luren. Sen håller också får honom att klä på sig och förbereda då sig för polisens anstormning. Så håll dörren upplåst, säger den här larmpersonen. Så att när de kommer in så står han med händerna bakom ryggen.
Redan förberedd.
Precis,
liksom.
Helt medgörlig. Men ska vi titta tillbaka lite på Jimmys uppväxt för att försöka se hur en från början vanlig pojke kan utföra ett sånt här helt vansinnigt mord. Och det som jag tycker är det mest, ska jag säga, bestialiska i hela den här historien är att han efter han har mördat henne skär bort en bit av underarmen och låret. Går till köket där det avhuggna huvudet står.
På bänken?
Ja. Mm. Så att han, ja, du förstår. Som att jag satt här med ditt huvud nu.
Ja.
Mm. Han tar fram stekpannan, häller i en klick smör, pepprar och saltar. Precis som att det vore liksom vilken lördagsmiddag som helst. Tar också en liten bit hasch, en litet haschblad. Och sätter sig ner
och dekorerar måltiden.
Precis. Och han berättar också för hörnet att han alltid har drömt om och velat veta hur det skulle smaka och liksom käka en böff av en människa. Jimmy Jonsson växer upp med sin mamma och pappa. Pappan försvinner ur bilden efter 2 år och mamman kämpar på bäst hon kan. När Jimmy är 8 år så träffar hon en ny man. Som är ett riktigt så kallat praktärsle. Han dricker alldeles för mycket och har en fabless för porr som han då tittar på hela dagarna.
Fan vad det här är genomgående.
Barnporr
kollar pappan på.
Det är hans fabless. Han slår mamman regelbundet och man tror också även då Jimmy. Ja, och så här har han det då tills mamman till slut lämnar den här mannen då när Jimmy är 15.
Och hur länge hade de bott ihop då?
Sen han var 8 år.
Oj. Vidriga år också att få uppväxten präglad på det sättet.
Precis. Så här händer ju det som händer för många barn, att det finns ju ingen spegel utan saker och ting som är högst onormala normaliseras. Misshandel, porr, barnporr, alkoholism. Och det är ju inte säkert att det fanns någon i hans närhet då som kunde på något sätt finnas där som stöd.
Nu ska man ju inte spekulera för mycket, för vi vet ju inte allt om Jimmy, men man kan ju tänka sig att utifrån de förutsättningarna givna kanske man inte heller är vad ska man säga, man kan nog lätt vara ganska udda i klassen och kanske också får inte helt lätt i skolan.
Precis. Ja, men nu får han i alla fall kontakt med sina kusiner på pappans sida.
Okej.
Okay. Och blir då uttalat superrasist.
Aha.
Och blir skinhead.
Men det är väl också så där, kommer man, precis som du sa, att man inte har någon spegling. Det är man ju lite som ett hubbabubba. Alltså vad som helst kan man fastna på, bara liksom vinden blåser åt något håll.
Ja, det är klart. Man vill ju bara ett sammanhang. Ja. Någon som överhuvudtaget bryr sig om, men vare sig det är på ett bra eller dåligt sätt.
Mm.
Och nu börjar liksom en dålig spiral av tider med drogmissbruk och misshandel och brott och sådär. Men sen när han börjar gymnasiet så bestämmer han sig för att flytta till sin mormor i Köping.
Okej.
Okay. Han får även praktikplats på en videobutik. En gammal klassisk sorts butik som inte finns längre. Gör det?
Nej, de är typ nedlagda.
Ja. Ja. Och nu börjar ändå gå ganska bra. Han pluggar och liksom går till sin praktikplats och det verkar som att det har vänt.
Mm.
Han vill komma bort från sitt tidigare liv. Han slutar missbruka och verkar sköta sig ganska bra. Sen när vi 17-18-årsåldern, då träffar han en tjej som blir gravid. Och de får liksom barn när han är 18.
Oj, ja, det är tidigt i livet att få ett sånt ansvar också.
Ja, och särskilt när man har vuxit upp i en sån trasig uppväxt så kanske det är svårt att axla rollen som pappa när man är 18 år.
Trasig, den är komplett dyssig.
Ja, precis. Mm. Ja, så att då får han och hans dåvarande flickvän en liten flicka och han hamnar återigen i missbruk och brott och den här onda spiralen. Men till slut så blir han dömd till kontraktsvård och det är där de då nystar fram att han har ADHD.
Mm-hmm.
Och då får han ju narkotikaklassat preparat som de flesta får.
Ja.
Och han säger redan då så här, nej, jag klarar inte av det. Jag kan inte ta såna preparat. Jag behöver psykiatrisk hjälp. Jag behöver prata med någon och så där. Och det här är ett återkommande inslag i hela hans liv fram till det här mordet, att han inte får den hjälp han behöver fast han faktiskt ber om den. Bara 2 veckor innan han mördar Helle så har ju Helle sagt till honom att jag är så rädd för dig, jag märker det. Du är liksom 2 olika personer, den här aggressiva, hetsiga och sen så vänder det. Du måste liksom söka hjälp för det här. Och i början blir han superaggressiv och liksom sårad hit och dit. Men sen så ringer han och söker hjälp. Men 3 veckor efter mordet får han sin första tid att få hjälp. Så att han återkommer ofta till det, att han tycker att han aldrig har fått den hjälp han har bett om.
Mm.
Utan han har liksom åkt in och ut på olika psykiatriska kliniker och det är också där han träffar Helle.
Men det är också, om man kollar på Mijailovic som mördade Anna Lind, det är lite samma story där också. Någon som har så här sökt hjälp för att man vet själv på något sätt att man är en fara för samhället. Och sen så när man inte får den hjälpen, då blir man hela tiden bekräftad i att man är en fara för samhället. Och då vill man också göra liksom reträtt på det där på något sätt. Att man så här, nu jävlar ska visa dem. Att jag hade rätt.
Mm.
Och så ser man inte konsekvenserna av det. För man är så in i sin egen lilla bubbla. Vilket jag på ett sätt har lätt att tänka mig. Och på ett annat sätt så är det helt jävla sjukt.
Men det blir som att det blir liksom predestinated att man gör det till slut.
Ja, alltså man tror att man har det som, får det som ett kall. Men det är snarare slumpen som avgör.
Mm. Och det säger ju Jimmy också när polisen kommer. Att han säger att han inte minns någonting utan själva mordet. Som att han har stått liksom vid sidan om och sett allt det här ske. Mm. Och sen är det som att han vaknar upp ur en ond mardröm. Och så visar det sig liksom när han tittar runt att det inte är någon mardröm.
Det tror jag inte på. Det tror jag är en konkret efterkonstruktion för sig själv och för kanske familj. Att det inte ska låta så hemskt.
Han träffar i alla fall 5-barnsmamman Helle Kristensen på psyket.
Mm.
Och enligt vad han säger då så har hon på liksom ett lamt sätt ungefär försökt ta sitt liv men blivit räddad.
Okej.
Okay. Mm. Och när man pratar då efter mordet med Helles föräldrar och hennes syster Britt och de runt omkring och hennes exman, så återkommer de till att hon liksom hela hennes liv har alltid varit kantat av problem. Hon har haft problem med sin ekonomi och allt liksom blivit vräkt 100 gånger från olika bostäder för att hon inte betalar hyran. Och hon har 5 söner som hon också har blivit av med en efter en. Liksom, som
ja, hon har inte vårdnaden.
Nej, ja. Inte av något av barnen.
Oj.
Mm. Så att hon har liksom trassligt. Det är uppenbart också att hon har blivit beroende av starka mediciner och piller.
Mm.
Hon har liksom längre tid bott hos sina tidigare pojkvänner och inte har någonstans att bo, och hon har tagit liksom stora, stora lån i sina, liksom, sina söners namn. Så att när hon då träffar Jimmy så är hon ju på något sätt i en beroendeställning. Hon har blivit av med sin lägenhet, men det säger hon inte till Jimmy.
Nej, okej.
Mm. Så att, ja men efter det halvhjärtade försöket då, som Jimmy uttryckte det, så börjar de träffas. De byter telefonnummer och träffas utanför hemmet.
Och det är ganska stor åldersskillnad på dem. Så här,
ja, han är ju då 32 och hon är 40.
Ja, det var inte mer.
Nej.
Nej, okej. Mm. Nej.
Men de blir kära. Liksom, kärleken finns överallt. Och ja, även fast han är aggressiv och hon märker av den här personlighetsförändringen och det, så känner de båda två att de vill satsa på en framtid tillsammans.
Mm.
Och där de då ska försöka öppna en tatueringsstudio.
Mm.
Han har också tatuerat hennes syster Britt, en ängel på armen.
Oj.
Ja. Ja, som hon bara säger, ja, den största förnedringen. En liten passus där.
Vad så har Britt gjort med den tatueringen efteråt, vet man det?
Ja, nej, hon har kvar den.
Hon har det?
Ja. Hon säger själv att hon skulle vilja sudda bort alla minnen av den här mördaren, men det finns ju väldigt påtagligt kvar i form av den här ängen som då Isak innan tatuerat på hennes arm. Hon säger så här, efter det som hände så kändes det som ett ärv för livet som jag bara önskar att jag kunde slita bort.
Mm.
Men man kan väl ta bort det?
Ja, det går ju.
Ja,
kanske lite dubbelt i hennes fall.
Ja.
Eftersom det ändå är någonting kopplat till hennes syster på något sätt.
Ja, till slut så flyttar Helle in hos Jimmy och det blir ett väldigt, väldigt turbulent förhållande. Hon har ofta blåmärken och märken som hon inte ens liksom försöker bortförklara. Och hon flyttar hem till sina föräldrar och till sin syster och det är liksom, ja, en evig turbulens har alltid varit. Ja, bland annat så bryter Helle benet.
Oj.
Ja, och men det är klart att folk i närhet frågar då vad som har hänt och det är olika svar varje gång. Hon har ramlat över en sopkvast, hon har ramlat över en spade, hon har ramlat över en dammsugerslang. Hur som helst så ja, spekuleras det då i att det är såklart Jimmy som har gjort det.
Mm.
Mm. Men det är ingenting som någonsin blir liksom konstaterat, utan han hjälper henne och tar hand om henne och...
Fan, det är så en dubbel situation här, för jag förstår liksom hur en familj kan bli så jävla känslomässigt kidnappad utav, för det finns ju någonting i då Helle som vill vara med honom. Mm. Och uppenbarligen så finns det någonting som gör henne glad med honom, samtidigt så ser man de här destruktiva mönstren, men samtidigt så har man haft liksom väldigt mycket problem med henne hela tiden i hennes liv. Så att så här, jag ser att man kanske inte vill se.
Ja. Men hon sa ju också, Britt, Helle Syra, att hon tydde sig mer till henne efter då hon hade träffat Jimmy. Att hon var rädd. Hon skrev också i sin dagbok att hon var rädd och att hon var rädd vad som skulle kunna hända. Men att hon ändå älskade honom trots allt och så där, och ville leva med honom och... Det var mer han som var tveksam och han hade ju otrohetsaffärer, minst två. En under en längre tid, en kvinna som de förhörde efter mordet. Så att det är han som tycker så här, gud, vad ska vi med varandra och kommer det att funka? Han ville att hon skulle flytta därifrån för att de skulle tänka då hur liksom, relationen skulle fortskrida och sådär. Medan han då var otrogen med andra. Och bland annat så anklagade Jimmy då henne för att det var en hycklare som trodde på det goda och inte på det onda. Han pratar ju mycket om det liksom.
Ja, det är väldigt mycket demoner och änglar hela tiden. Det är antingen eller, svart och vitt.
Precis.
Det är väldigt, väldigt, nu ska man kanske inte alltså, kränka någon här, men det är ju väldigt förenklat sätt att se på världen.
Mm.
I have been certain I have seen devils and angels and aliens and everything. But not even then, when I go to the most... fucked up trip you can think of, I never back down, I never surrender, never. I'm gonna sell myself to any god or nothing.
Så då kan man ju liksom förstå, han är aggressiv, de dricker och missbrukar, plus att han har haft minst två otrohetsaffärer, varav en lite längre. Så det var ju mycket svartsjuka, turbulens, missbruk. Det var ju inte liksom ett sunt förhållande.
Nej.
Men det som jag tycker är så spännande också, när man läser förhören från samma dag som han mördar Helle, så beskrivs det nästan som du alltid gör, tycker jag. Lite så här trivialt. Ja, dagen började som vilken annan dag som helst. Helle gick iväg och köpte mat och Jimmy gick på Systembolaget och köpte 4 starköl och en liten Jägermeister.
Som du alltid brukar göra.
Men det som är lite spännande också är att eftersom Jimmy har ett kontrakt då med socialen att han bara får bo själv i lägenheten, så gjorde de ett litet spontanbesök.
Oj.
För att kolla då om Helle bodde där.
Aha.
Varpå Helle ligger på en madrass på golvet för att hon har sånt i magen. I lägenheten är väldigt mycket madrasser, upplösbara madrasser. Det är inte så mycket sängar.
Nähä.
Men så tycker jag också alltid att det beskrivs. Det är alltid liksom udda inslag.
Ja, de verkar inte ha så mycket för inredning när har fokus på missbruk.
Precis, utan så där ligger hon och är väldigt lågmäld och ovanligt lågmäld enligt de här kvinnorna från socialen. Men ja, allt verkar vara i sin ordning. Men precis innan de ska gå så noterar de att det står en yxa innanför dörren. Då frågar de då Jimmy vad han ska ha den till och ja, han har någon förklaring och sen ja, går de därifrån.
Ja, vad ska man göra?
Jag vet inte.
De har ju inte heller någon rätt att så här konfiskera saker.
Nej, det har de inte.
Nej, det de kan göra är att ringa polisen i förebyggande syfte, men ja. Jag vet inte många som har, faktiskt de facto har liksom sinnesnärvaro när det väl gäller. Förstår du? Hur ska man veta att det gäller?
Nej, och jag vet inte. Deras första tanke var kanske inte att han skulle mörda henne och hugga huvudet.
Det kanske inte är det man ser framför sig.
Nej, eller också är det. Men hur som helst så, ja. Så kunde ju såklart mordet inte förhindras om de hade tagit bort den. Eftersom man använde också både knivar och ja, allsköns olika vapen för att då stycka henne och döda henne och skära av hennes huvud.
Så hur som helst, man vet inte om det förebrås utan någon bråk, ingenting? Eller vad?
Nej, men vid 18-tiden berättar han att det svartnar. Då går han hämta en kniv och så sätter han sig på hennes bröst med knäna på arvarna. Och sen tar han kudden för att det skvätter blod då eftersom han...
Men så han dödar henne med kniv först?
Precis. Ja, hon har ju ont i magen så hon ligger ju och vilar.
Ja.
Ja, men det här är någonting som Britta, hennes syster också, säger. Så jag vill bara veta om hon liksom led. Om hon märkte någonting. Men enligt honom då så ligger hon och vilar och... Ja,
ligger på rygg.
Och... Precis. Ja, han sätter sig ju då på hennes bröst med knäna på armarna så att hon inte kan röra sig.
Nej.
Och sen så... Ja, så skär hon av henne huvudet. Han kan inte säga varför han har gjort eller liksom mördat henne. Han säger att det känns som att det är flera personer i rummet. Som att det är som en film som spelas upp. Ja, det är väl också ett ganska vanligt svar. Och hon är tyst hela tiden, förutom ett lite gurglande ljud som han beskriver. Och han också hugger henne i kroppen. Och ja, så onödigt våld som det också brukar vara. Galet raseri som man inte riktigt förstår var det kommer ifrån. Och som man säger efteråt, så jag vet inte varför jag gjorde det. Jag älskar ju henne och älskade henne och vill ha en framtid för henne. Han säger att det bara svartnar. Ja, men så plötsligt slutar då gurgelljudet som han då beskriver det, och då inser han att hon är död. Och de här ljusrosa eller vita kläder som hon har haft är helt mörkröda när de tar in henne då till obduktion. Sen så hämtar han någon form av fogsvans då för att han ska försöka
avlägsna huvudet.
Precis,
från
kroppen. Men det går inte så bra, så då går han och hämtar den här yxan.
Okay.
Och sen ställer han då yxan på diskbänken i köket helt enkelt. Och det här är någonting som polisen noterar när de kommer in, att de går runt och tittar, och sen så kommer de in till ett rum anslutet till vardagsrummet, och där hittar de hennes sargade kropp, och sen då ser man in till köket och där då så ser man huvudet.
Jag kommer ihåg att jag läste som vilken annan person i Sverige som helst, så är ju den här typen av brott ändå fascinerande från ett yttre perspektiv liksom. Jag kommer ihåg när jag läste det på, tror jag, Aftonbladet Expressen, när de hade intervjuat poliserna som var först på plats, att det här var det värsta de hade varit med om. Förstå själv att så här, man kommer till en lägenhet, man vet inte vad som kommer mötas av. Det har ringt in en person och sagt saker, man vet inte om det stämmer.
Nej.
Och sen så ska du då ha några sekunder på dig att så här rannsaka dig själv och, så här, mentalt förbereda dig på att det som kommer vara där inne, det vet vi inte hur det kommer se ut.
Mm.
Och vi vet inte heller vad som har hänt. Och så möts man av en fullt lemlästad, blodig kropp utan huvud. Och sen så står huvudet då placerat på en köksbänk. Och man får också reda på att offret dör, blivit uppätet till en viss del utav,
som en biff med salt och peppar och lite kakaoblad,
utav mördaren.
Ja, men nu för att göra det ännu mer horribelt och morbid, så när han då avlägsnat huvudet och gjort att då tar han av sig byxorna och har samlag med henne.
Ofta tycker jag när vi pratar om de här olika brotten, då kan man ändå så här förstå, relatera, känna igen, sympatisera till en viss del med både liksom förövare och
man kan förstå,
brottsoffer. Men det här är så jävla sjukt.
Han berättade i förhöret efteråt så här, men känner du ingen skuld och hur känns det nu? Hur känns det liksom att ha mördat en människa? Men då gör han den liksom vardagliga jämförelsen att just då kändes det inte mer annorlunda än att gå upp och göra sig en smörgås på morgonen. Så då märker man ju då liksom den signifikanta galenskapen.
Men... Det är helt omöjligt att ens sätta sig in i, för att det har ju aldrig... Man har känt blindraseri någon gång och sådana saker, men då är ju, pratar vi om liksom mikro, nanosekunder. Så att det är så här... Att det svartnar kan man ju förstå och liksom personifiera. Mm. Men att det skulle svartna en sån lång stund. Och att man då är fullt kapabel i den stunden. Men om det nu är så att man känner ett sånt blint raseri som man kan göra de där nanosekunderna när det faktiskt har svartnat.
Ja.
Fast under ett lång period. Ja, det är mycket möjligt att det skulle kunna ske vad som helst. Men jag har svårt att se att om man inte själv har... Vad ska jag säga? En typ av intresse lagd åt det här hållet. Då kanske inte det heller skulle ta det uttrycket.
Men som du påpekar, okej, det svartnar. Sen vaknar han upp och undrar själv varför han har gjort det. Den där andra personen och rösterna som har sagt det. Men jaha, men därifrån till att han så här, skär av en liten bit på underarmen och låret. Och sen så går och gör sig en liksom... måltid. Vadå, är det svart hela tiden då eller?
Ja, men det är det jag inte får ihop. Alltså det här blir ju liksom...
Men
vi är ju inte psykiskt sjuka heller, så det är svårt att... Alltså, men han kan inte spekulera i det. Men man försöker åtminstone... Jag försöker åtminstone identifiera känslan för att så här, få någon typ av så här, översätta det för mig själv.
Mm.
För att, jag kan inte säga, inte rättfärdiga det, men liksom ge, alltså, förklara vad som har skett.
Mm. Och sen när han ringer då är han liksom, då är han en rättfärdigens man. Jag vill göra rätt för mig. Det jag har gjort, nu har jag ingen aning om egentligen att jag har gjort, men jag har vaknat upp och nu vill han ta sitt straff. Mm. Jaha, för det är som att det skulle rättfärdiga och förmildra någonting. Han påstod också att han inte var drogpåverkad, att han hade druckit lite, men att han inte var så drogpåverkad. Men sen visade det sig då att han hade haft mer än 4 gånger så hög dos än vad som är ordinerat av tramadol, som är då en
opioid.
Precis. En morfinliknande opioid. Så att han var ju både drogpåverkad och hade druckit, men ja. Det finns egentligen, han har inte kunnat ge någon förklaring, och det är väl det som också är jobbiga för familjen.
Ja.
Att de får inget svar på varför han gjorde det här, och systern då, Britt, har försökt få tag på Jimmy, skrivit till honom och försökt kontakta honom på många sätt för att få ett svar. Hur led hon? Varför gjorde du så här? Men han svarar inte, såklart. Mm. Någonstans finns det väl någon skam. Sen under rättegången så blev han då dömd till LVU, alltså sluten psykiatrisk vård på Karsuddens sjukhus utanför Katrineholm. Och där har även Christer Pettersson suttit bland annat.
Mm.
Och serievåldtäktsmannen som kallades för Södermannen. Och det som jag tycker verkar vara så otroligt jobbigt för de anhöriga, att när man hamnar inom psykiatrin så verkar det vara lite godtyckligt sådär. För redan efter 1 år så hade han ju permission.
Mm.
Han har också varit på en sommarpermission då, när hans kompis gifte sig, som varit borta 3 dagar, och han har en egen lägenhet och... Alltså som anhörig måste det här vara
allvarlig psykisk
så vidrigt, störning. Så vidrigt, så vidrigt.
Sen han dömdes har han vårdats på Karsuddens sjukhus utanför Katrineholm. Under vårdtiden har han bland annat fått en egen lägenhet dit han tidigare har beviljats permissioner. Och nu får han alltså ytterligare permission då han under 3 dagar i juni får möjlighet att gå på bröllop och hjälpa en anhörig att flytta. Åklagaren gillar däremot inte Skara kannibalens utökade frihet, utan menar att mot bakgrund av återfallsrisken saknas anledning att bevilja ytterligare permission.
Nej, men jag vet han Örebro-våldtäktsmannen, serievåldtäktsmannen, den värsta vi haft i Sverige. Han har ju fått en lägenhet i Gävle nu. Så där bor ju han nu under nytt namn. Det är ju inte så kul för de anhöriga.
Jag tycker att det finns någonting intressant i det som Britt då, Helle Syra, säger. Jag undrar vad som fick dem att tro att det var okej att ta en annan människas liv. Dessutom någon som var mamma till 5 barn.
Ja, våldet mot kvinnor kan man tyvärr inte sluta prata om. För det pågår exakt runt omkring oss hela tiden. Och vi vill med den här podden uppmärksamma det utifrån ett kvinnligt perspektiv.
Om ni själva har erfarenhet och behöver hjälp och stöd, eller om ni känner någon som ni tror behöver hjälp och stöd, så kan ni kontakta bland annat Alla Kvinnors Hus. Det är en kvinnojour i Stockholm som ger stöd och rådgivning och skyddat boende till kvinnor och barn som blir utsatta för våld eller har bevittnat våld på något sätt. Så kontakta dem så kan de hjälpa er vidare. Tack för att ni lyssnade.
Tack för att ni lyssnat. Vi hörs om 2 veckor och då på Podme.
Police now say they have a suspect in the case. Let's go to.
Jag var ute på en motionsslinga och kommer inte tillbaka på avtalad tid.
One concern the police obviously has is that 6 months on, they've slowed.
Det misstänks för mord på en kvinna i Frankfurt 1992.
Någon har blivit knivhuggen på NK på Filippa KV på ambulans hit någon gång.